Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din negligerade nål. Din häftiga hybris i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du. Jo, det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hejsan H. Vad kul att du lyssnar. Och hoppas att du trivs med de här nya publiceringstiderna. Jag heter Henrik Ståhl. Och är du ny till podcasten Somna med Henrik så vill jag bara säga att det här är alltså en insomningspodd. Och du behöver inte lyssna. Men du får lyssna. Jag ska hålla mig precis på gränsen mellan intressant och ointressant. Vilket är svårare än det låter. Och det är faktiskt jättesvårt att vara ointressant också. Även om man lätt kan tycka att det borde vara det lättaste. Liksom. Men det är det inte. Om man försöker vara ointressant blir man ju per definition väldigt intressant. Det är min upplevelse i alla fall. Och om man försöker vara intressant blir man ofta ointressant. Så att hitta medelvägen där är jättesvårt. Men jag har fått höra några gånger nu att jag lyckas med det. Åtminstone ibland. Så det här är en podcast för dig. Som vill hänga på kajkanten och släppa taget och i all trygghet och ro falla ner i den böljande blå som är sömnen. Det kommer tidvis att bli konstigt och ibland intressant och ibland kanske lite svårt och ibland roligt och ibland helt vansinnigt ointressant. Och jag har inget manus och jag klipper inte i podden. Och tack alla som lyssnar. Det finns ju en webbshop om du vill ha mer avsnitt. Med pålagda regnljud bland annat kan du lyssna då. Specialavsnitt, avsnitt skrivna av artificiell intelligens och jättefina affischer som fortfarande inte är slutsålda faktiskt. Så gå in där om du vill. Webbshoppen hittar du på www.somnamedhenrik.com. Jag vill också tacka alla mina patrons som sponsrar podden via Patreon och får också då en extra podd en gång i veckan. Nu har det blivit lite press där därför att det finns många människor som är beroende av extra podden. Vid ett tillfälle så var extra podden försenat eftersom jag hade skrivit fel på PM och AM. När man lägger upp grejer på Patreon så är det AM och PM-tider. Och jag tryckte fel. För jag lär mig aldrig vad som är AM och vad som är PM. Så då kom avsnittet klockan 12 på dagen istället för klockan 12 på natten. Och då märkte jag att det finns väldigt många människor utav mina patrons som är beroende av extrapodden på riktigt. Så det är en viktig podd. Och vill du också lyssna på den så gå in på www.patreon.com. Det finns länkar också där via hemsidan www.somnamedhenrik.com. Det är många hemsidor nu och så vidare. Du kan också, om du vill, kan du skänka gåvor via Swish eller som du, jag tidigare angivit, Acasts supporterfunktion. Allt det här kan du gå in och läsa om på somnamedhenrik.com eller klicka på länken i poddbeskrivningen. Somna med Henrik finns på Twitter också nu då. Och jag vet inte vad jag ska göra där, men är du på Twitter kan du väl lika gärna gå in och följa. Och Instagram såklart. Och Facebookgruppen Somna med Henrik. En jättebra grupp att gå med där. De hade bland annat, nu har någon uppmärksammat på att jag slant lite med orden här för ett tag sedan. Och sa ett fult ord utan att tänka på det alls. Alltså jag har inget emot fula ord, men jag försöker ju inte slänga in dem. Liksom. Och just i det här fallet så var det verkligen ett misstag. Det var inte meningen alls. Det var... Så vulgär är jag ju inte, även om jag är nog inte den prydaste på marknaden. Den prydaste podden på marknaden är inte det här. Men de är uppmärksamma och lyssnar och de gillar podden och de ogillar podden. Eller rättare sagt, det finns väl ingen som kanske ogillar podden. Då hade det varit ganska meningslöst att vara medlem där. Men ibland har de synpunkter. Och ibland så är det också så att de lever sitt eget liv utan mig, vilket känns jättefint, tycker jag. Så gå in där och bli medlem där om du vill. Mitt produktionsbolag som producerar den här podden heter Kirinaya. Och Kirinaya har också en Facebook-sida där du kan gå in och bli med, så att säga. Då får du ta del av allt som Kirinaya gör. Det vill säga just nu ingenting förutom Somna med Henrik. Men det kommer mer grejer. Jag har en ny podd till exempel på gång. Det kommer nog dröja ett tag. Men så småningom kommer Kirinaya att börja producera ytterligare en podd. Men den är inte klar alls än. Men det kommer du få veta om du är medlem på Kirinaya. Och ja, vad ska jag säga mer? Det finns väl kanske inget mer att säga om det. Utan det är väl bara att börja åka nu då. Som vanligt har jag ju inte förberett någonting utan jag bara sitter här i mitt lilla bås och kämpar mig upp för den första ås som är poddens smörgås. Jag tror att jag ska förgås varje gång på denna ås. Men det gör jag inte. Jag får många brev. Det går bra att skriva till mig. Men jag har... Jag har inte möjlighet att svara på allting. Somna med Henrik har nu i runda slängar 30 000 lyssningar per vecka. det stiger och sjunker lite grann. Förra veckan var ganska låg, det var väl bara 27 000. Och det finns lyssnare i nästan alla världens länder. Störst är Sverige, sen kommer Finland, sen kommer Norge, sen kommer Danmark. Av naturliga skäl kanske. Men överraskande nog finns det då svensktalande människor i övriga delar av världen som också lyssnar på Somna med Henrik. Om du befinner dig i USA till exempel vill jag säga hej. Du är en av ungefär 300 människor på den jättekontinenten som lyssnar på Somna med Henrik. England också, närmare 300-400 människor. Den sämsta svenska staden är då Sölvesborg. Där tror jag 69 lyssningar har registrerats förra veckan. Jag har inte den här veckans siffror. Skärpning, Sölvesborg. Jag vet att jag har pratat om det här förut. Så förlåt, Sölvesborg. Ni kanske har era skäl. Ni kanske somnar jättebra. I Sverige är det ju då inte otippat Stockholm som leder. Tätt följt av Göteborg och Malmö. Undrar om det är så att statistiken liksom redovisas i, eftersom det här är stora kommuner, att man behöver inte bo i själva Malmö. För jag tänker att det kan inte bara vara ett storstadsfenomen, min podd. Men som sagt då, Stockholm är störst. Tätt följt av Götelaborg och Malmö. Sen kommer Linköping. Norrköping, Örnsköldsvik, många som lyssnar, Umeå och Luleå. Sen började det tunnas ut lite neråt, men praktiskt taget alla svenska städer finns ju där, så jag vill säga hej till dig om du bor i Vara till exempel. Det finns en liten trogen skara lyssnare i Vara. Filippinerna finns det några lyssnare. På den afrikanska kontinenten finns det ganska få. I Kongo till exempel en lyssnare, eller rättare sagt en lyssning. Så jag kan ju inte prata om lyssnare eftersom det kan ju faktiskt vara så att, men där finns ju en lyssnare får jag ändå säga, eftersom robotar räknas bort i den här nya algoritmen som finns på min plattform. Så hej hela världen, hej, vi talar samma språk så att vi är inte internationella i den bemärkelsen, men hej, vad kul. Jag har ju alltid tänkt på Somna med Henrik som en röst som bara går ut till personer som talar svenska. Och det, så är det ju. Men det stämmer ju då inte riktigt. Så det kanske är naivt av mig, men jag har alltid tänkt att den som lyssnar på den här podden tittar ut och ser samma typ av landskap som jag ser. Jag ser ju inga landskap. Jag ser ju bara mitt lilla bås här, men du förstår vad jag menar. Så tack för att du lyssnar och ser andra landskap för din inre syn. Och tack säger jag till dig också, rocksångaren. Som jag tror att jag är. Som sitter här och skryter över sin internationella karriär. Förlåt, usch. Förlåt. Men jag har faktiskt en rocksångare i studion. Välkommen att sätta dig ner här. Du är en äldre man med svart hår med gråa stråk i. Skäggig. Ovårdad. Ruff. Du ser ruff ut. Välkommen in. Du har en skinnväst. Du har tagit av dig en skinnjacka med fransar under armarna. Vad heter du? Hej, jag heter Gulf Rundell. Och jag har sjungit många sånger i duschen. Och en dag bestämde jag för att jag skulle bli rocksångare. Och det blev jag då. Så nu har jag turnerat land och rike runt i 17 år har jag turnerat. Okej, välkommen in. Vad heter du? Gulf Rundell. Gulf Rundell, välkommen. Du är ju något så unikt som en Vit manlig rockstjärna. Ja, det stämmer. Jag jobbar mig lite i motvind här, kan man säga. Jag är ju lite undanskymd. Du är ironisk nu, va? Ja, extremt. Men jag ska ändå berätta här om min karriär. Min karriär började på en liten scen i Tomelilla 1966. Då vann jag en talangjakt som hette Tomelilla inbillar sig saker. Och det var någon slags jantepräglad talangjakt som var, jag menar, alltså extremt svår att sälja, eftersom folk per definition, sluta använda uttrycket per definition. Alltså blir en sjukdom snart, Henrik. Sluta. Du måste förstå att du kan inte bara göra det här på automatik. Du måste förnya ditt sätt att tala inför varje ny... Hör ni vad sträng jag är mot mig själv? Hör ni hur jag pratar med mig själv? Jag kan väl få säga per definition om jag vill säga per definition. Förlåt, Gulf Rundell, nu pratar jag med mig själv. Det är en väldigt inverterad situation, för att använda ett annat ord som jag använder ofta då. Inverterad. Förlåt, berätta vidare om talangjakten Tomelilla inbillar sig saker. Jag kan tycka att det finns ett slags självförakt även i den tituleringen av en talangjakt, som ju ändå handlar om att utmärka sig. Ja, jag sa ju det. Som jag sa, så är det är svårt för att föra in ett slags jantetänk i talangjakter. Det är ju bygger på en missuppfattning där kommunen gav talangjaktsanordnarna ett uppdrag att föra in ett genustänk i sin rekrytering av talanger. Och de tillsatta av kommunen visste inte vad genus var, men däremot visste de vad jante var. Så de tänkte, det är väl säkert samma sak. Genus och jante, det är väl samma sak. Det är typ, uttalas ju samma. Det är väl en dialektal skillnad, tänkte de. Och då blev det då ett jantetänk istället. Så att varje nummer som presenterades av kommunalborgarrådet Riffa Narmiestrap, som sa att jaha, här kommer en till som tror han är något. Liksom. Och så gick jag upp då. Och då sjöng jag en låt som gick så här. Jag måste komma ihåg, det här var ju 66, så det var ju länge sedan. Men jag var bara jag och så en gitarr som inte var en gitarr, utan bara var en låda med två strängar på. Och så slog jag på dem och det lät ju fruktansvärt. Det var C och maj 7. Alltså ett ackord, det var jättekonstigt. Men en sträng kunde alltså ge ifrån sig ett ackord. Och den andra var ren C bara. Så då sjöng jag så här. Jag vill dig inte illa, Tomelilla, Tomelilla. Jag vill ju bara grilla, Tomelilla, Tomelilla. Jag har inte ens någon frilla, Tomelilla, Tomelilla. Det vet jag att du skulle gilla, Tomelilla, Tomelilla. Och så kom refrängen då, som var så här. Ragnar Lythar förbannat stora öron. Ragnar Lythar i förbannat stor nos. Ragnar Lyth var en lokal buse som var extremt våldsam, utåtagerande och rädd för hästar, bilar, tungmetaller, lättmetaller. Allvar, skämt, graviditet, tomtar, vättar, garnystan, ensamma människor, människor i grupp, stora ytor, smala tillträngda passager, kommunrummen, alltså kommunrummen som var egentligen, det var ju då rummen var i kommunalförvaltningens personal rörde sig på daglig basis. Att hänga ut honom så här, för han hade väldigt stora öron och en väldigt stor näsa då, men att hänga ut honom i refrängen så visade sig sen med facit att han inte var så smart. Jag ville ju skoja. Jag var ju ung, jag var ju ett barn. Jag ville ju skoja lite för att väcka sympatier hos de övriga som alla var lite rädda för Ragnar Lyth. Men jag hade inte räknat med att ingen skulle våga skratta eftersom Ragnar Lyth själv stod i publiken och hörde detta eftersom han hade som sagt väldigt stora öron. Och han rusade upp på scenen för att taga mig av daga. Och det här blev det såg nästan inrepeterat ut hur vi dansade runt. Till slut gömde jag mig bakom en bit av en ridå och hade inte kunnat hittas om inte det hade varit för att Ragnar Lyth hade en väldigt stor näsa och därmed väldigt gott luktsinne. Så han spårade upp mig så som en blodhund och drog fram mig till allmän beskådan som en danglande harkrank i ett ben. Och så sa han, är det här bygdens son, skrek han med sin bultande röst. Hans röst var bultande på ett sätt som få röster är. Du får försöka tänka på det som att han för varje vokal, när man kan ge utrymme för andning. Det går inte riktigt att andas samtidigt som man säger en konsonant. Däremot går det ju att andas när man, alltså man kan höra luft eller saker som pågår in i kroppen. När någon säger en vokal. Då sa han. Hans röst. För att illustrera bultandet. Så var det liksom att man hörde hans hjärta slå. När han tog de här långa vokalerna. Är det här. Bygdens son. Så va. Det är vad jag menar med en bultande röst. Han brukade alltid säga. Jag heter Ragnar Lyth. Så brukar han säga. Han var väldigt rytmisk. Han hade rytmen i blodet. Han hade rytmrumpa, brukade folk säga om honom. Alltså hans skinkor hade ett sätt att gnugga sig mot varandra när han gick. På ett sätt som, så att ett släpande, jazztrummeliknande ljud uppstod. Och alltså sån här visp, va? Sån här jazzvisp. Så lät det när han gick. Det var väldigt classy liksom, när han kom gående, svassande med sin rytmrumpa. Så det var min början på karriären. Och sen var det spikrakt neråt, kan man väl säga, efter den. Eftersom jag ju inte ens, han började egentligen själva låten, när han inte kom igång utan under första refrängen, när, så fort han hörde sitt namn med sina stora öron, så rusade han ju upp och brottade ner mig och bröt av mig ryggtavlan helt enkelt. Han rev av mig ryggtavlan, och hur det går till det vill jag inte beskriva, utan det får du spekulera i bara. Okej, och sen bodde du kvar i Tomelilla då? Ja, vad skulle jag ta vägen? Det var ju inget, utan ryggtavla finns det inte så mycket man kan göra heller, utan jag tillbringade ju många helger med att plocka jordgubbar och tvätta fönster och föda upp kor utanför Tomelilla på en liten farm som hette Tomma farmen, för det var inga djur där, utan det var en sinnessjuk bonde som trodde att det fanns djur där, och jag gick omkring och plisade egentligen hela den familjen. Ja, det var en fruktansvärd tid. Bland annat kunde ju bonden då komma in och så kunde hon säga åt mig så här, gå och vattna korna. Ja, och då visste jag ju att det inte fanns någon ko. Men om jag sa, men det finns ju ingen ko, då kunde hon ju bli rasande. Och då kunde hon ju försöka riva av de delar av ryggtavlan som jag fortfarande hade kvar. Och det var jag ju väldigt oförtjust i. Så jag brukade säga ja frun. Och så brukade jag gå ut i ladugården och mjölka i luften liksom. Och så kunde hon komma ut dit och så kunde hon säga, vad gör du? Vad håller du på med? Majros står ju här borta. Så kunde hon peka då på ett annat dammigt hörn. Ja, då hade jag suttit då, så här. Om man ska tillfredsställa en vansinnig människas psykotiska fantasier, då kan man inte bara random greppa tag i någonting i luften, därför att man har ju ingen aning om var den sinnesförvirrade personen ser det tilltänkta objektet slash djuret slash människan slash politikern. Så jag hade ju stått i ett hörn och mjölkat då. Och där hade ju bonden, visade sig sen, föreställt sig att där stod ju hennes gamle far. Och det tror jag inte att man behöver vara psykotisk för att tycka är störande. Att någon hjälpreda på gården står och mjölkar ens gamle far i ett hörn. Det störde hon sig på. Det tyckte hon, det, vad säger man på engelska? That was frowned upon, så att säga. Så då fick jag gå och ställa mig i ett annat hörn och mjölka kossan. Ja, det var en fruktansvärd tid. Förlåt, jag skrattar. Det var ju egentligen förfärligt, alltså en hemsk tid på så många sätt. Men medan jag gick där bland de inbillade korna så brukade jag gnola för mig själv. Och då gnolade jag på, i början var det ju den här låten om Ragnar Lyth. Förlåt, vad heter du nu igen? Gulf Rundell, just det. Ja, och i alla fall så hörde ju bonden och hennes familj. Och barnen började sjunga på de här Ragnar Lyth-låtarna och de spred sig på bygden. Ragnar Lyth blev varse att sången fortfarande cirkulerar. Sökte upp mig i den tomma, stinkande ladugården och gav mig en omgång så som jag sent skola komma att glömma. Så här gick det till. Han började med att nypa mig ofantligt hårt i stortån, varvid klämskada uppstod. Sen tog han tag i mitt vänstra gäddhäng, drog det rakt neråt, perforerade det med en rostig spik, körde sin hand igenom och använde mig som ett handledsband. Där snurrade mig runt sitt huvud, ovanför sitt huvud. I allt medan jag kvidande hängde i gäddhänget. Du ser här fortfarande, jag har fortfarande perforerat gäddhäng. Någonting som jag faktiskt är ensam i världen om. Det är väl få personer med gäddhäng som har dem perforerade, så att säga. Numera ser jag det mer som en lite så här rag-grej när jag går på krogen. Vill du se mitt perforerade gäddhäng? Det är många som faktiskt är väldigt intresserade då och vill se det. Och så. Och det har ju gett mig min karriär, kan man säga, och också mitt vagabondliknande liv. Från ett förhållande till ett annat, så att säga. Därför att hur lockande det än är med ett perforerat gäddhäng så tappar det sin tjusning efter 2-3 mikrodelar av en sekund. Och då får jag gå vidare, va? Men det är himmelskt under de där mikrosekunderna. Jo, men i alla fall så låten slog an och till slut var det en modig radiolegend i Tommelilla som hette Tom, alltså han hette Tom, och han sa alltid, det var det lilla, sa han alltid när man tackade honom för saker. Så han hette Tommade var det lilla i Tommelilla. Och Tommade var det lilla hade ett eget program som hette Tommade var det lilla i Tommelilla. Tom, alltså som trumljud. Och ja, på den vägen var det. Så spelades den i radio och sen var det karriär. Så nästa dag kom det en turnébuss och hämtade mig och jag åkte ut. Och sen dess har jag varit på resande fot genom på alla Sveriges folkparker. Har jag faktiskt spelat. Jag var ju samtida med Beatles undergång. Alltså de la ju ner då. Ja, jag kommer inte ihåg när de. Men de hade ju spelat en av sina tidiga spelningar på Eskilstuna. På Parken Zoo där. Där finns det en gammal Folkets hus parkerscen. Där spelade jag också sen. Och då fanns det deras namn på väggen där, var väldigt spännande och exotiskt. Överhuvudtaget skulle jag säga att såna här folkparksscener är som att träda in i gamla reminenser av 60-talet. Därför att det sitter namnteckningar och affischer och sånt som är solgult och och med åren bleknat av gamla Trio med Bumba och sånt, Hep Stars och Jailbird Singers och sånt som sitter på väggarna, och autografer på de grovt tillyxade träplankorna som fortfarande upprätthåller strukturen, och så obekväma trästolar i sån folkparksrelief upp, gärna i amfiteaterform, fast inte runt utan bara på ena sidan, lutande gradäng typ, fast den är byggd i, ofta byggd i en backe. Gemensamt för dem alla de här är också att de är ganska skabbiga, alltså charmigt skabbiga. Det är inte så att ett par utav folkparkerna har ju pumpat sin pengar in på senare tid, men ofta är det ju gamla människor som underhåller de här parkerna ideellt, vilket betyder att det står gammal bråte bakom scenerna oftast, och ihop med de här gulnade affischerna och autograferna, och ofta rikligt förekommande jättestora spindlar. Jag skulle säga att av de folkparker jag besökt i Sverige genom åren så har spindlar varit en största antalet levande varelser samlade på den punkten, publiken inräknat, på 89% av alla folkparkerna. På Sundspärlan i Helsingborg, tror jag. Helsingborg. Nej, men vad är det för stad? Helsingborg. Öregrund. Det finns en folkparksscen som heter Sundspärlan. Och där finns det stora, stora källarspindlar instängda mellan... Av någon outgrundlig anledning finns det alltså fönster på logerna under scenen som löper ut i suterrängen, alltså utanför. Så fönstren släpper inte in något ljus utan bara jord utanför. Mellan de här fönstren och någon typ av masonitplatta uppsatt mot suterrängen utanför finns alltså... Det är möjligt att det är ett visst insläpp där och att plattorna är uppsatta för att skydda mot insyn mot omklädande artister. Men mellan de här plattorna och fönsterglaset så bor stora källarspindlar som jag under många besök på Sundspärlan har känt stark... Det är någonstans i Skåne. Jag har någonstans känt stark rädsla inför som ung artist. Vid ett av mina spelningar jag hade helt övergivit idén om Ragnar Lyth-sången. Den var ju borta för sen länge. Nu sjöng jag svensk topp. Poppidi pop pop och sådär va. Och då plötsligt va, en dag, så ser jag ett par väldiga öron som likt den afrikanske elefanten fladdrande rusade fram genom folkhavet utanför. För det här laget hade jag börjat uppbära en ansenlig popularitet och kunde titulera mig filosofie magister i populärmusik. Ut ur folkskaran lösgjorde sig en näsa och ett par öron, inte liknande någon annan. Ragnar Lyth. Han rusade upp på scenen och gjorde processen kortare än tidigare med mig. Så här gick det till. Först greppade han tag i min näsa. Sen tog han tag i dess tipp och drog tippen ut till ungefär en armlängd. Därefter spelade han gitarr på den sträng av hud han lyckats dra ut. Släppte nästippen. Du ser, det är därför den hänger lite fortfarande på mig, lite som på en tapir. La sin handflata mellan mina båda ögon, knuffade mig bakåt, varpå jag med gitarren i högsta hugg ramlade rakt in i trumsetet där min batterist Tami Takita satt och råkade sätta mig rakt i hennes baskagge som sen visade sig ha tillhört hennes far, en person som hon hade mycket höga tankar om och närmast betraktade som ett helgon, var på den enda reminensen av den gamle hederlige mannen förstördes under min breda ändalykt när jag pressade trumsetet likt folie under en ett valsverk. Till intet gjorde jag hennes minnen av sin far. Och ja, sen försvann han lika spårlöst som han hade dykt upp. Han dök upp spårlöst, kan man göra det. Sen låg turnén nere eftersom min batterist var svårt chockad av upplevelsen och jag hade slagit i svanskotan i någon av trummorna där, jag vet inte. Så att, och just den typen av trumma hade skapat en vibrationsskada på en av mina ländryggskotor. Och jag var tvungen att uppsöka en läkare som hängde mig upp och ner i taket som en fladdermus och boxade på mitt huvud som en boxboll. Vilket kan vara skadligt. Det finns lite olika forskat på det där. Men det finns ny forskning som tyder på att om man hänger upp sin patient som kommer in med ryggproblem, om man hänger upp den personen utan någon typ av specialutrustning utan bara med vanliga såna spännremmar i ett flisigt innertak i en gammal nedlagd eller obrukad lagård och boxar på patientens huvud utan handskar i 2 dagar, då kan det alltså skada rygg, ben, fot, ansikte, nacke och självkänsla hos patient. Men det här var en annan tid, jag visste inte om det här då. Men du ser att min nacke ser lite ut som ett zäta. Eller som en trappa, om du tänker att trappans fot är ungefär där nackens början. Och sen ser jag att det går upp liksom en rak linje rakt in och sen tvärt upp och så rakt. Alltså jag ser ut som en trappa, va? Som om du var en liten person hade du kunnat gå upp för den lilla trappan mellan min nacke och min gässa. Någonting som ju är väldigt praktiskt. De gånger jag träffar personer i den storleken, vilket ju aldrig har hänt. Men om det skulle behövas och de av någon anledning behöver en liten trappstege, så är ju jag som byggd för det, kan man säga. Ja, men under tiden som behandlingen gick så blev Ragnar Lyt något av en kändis. Han hade ju visat framfötterna, tyckte folk, där han hade rusat upp på scenen i Sundspärlan och gett mig en tjottablängare mellan lysmaskarna så gaddarna spelade piano. Han började ge ut egen musik. Hans väldiga, bultande stämma passade perfekt för grammofonmediet. Det var som allra skönast på lite avstånd med lite knaster, Ragnar Lyts bultande stämma när han sjöng om jähähähähärta och smähähähähärta. Och då så sjöng han också min sång om Ragnar Lyt. Han drog helt enkelt drog hem poänger och skratt och applådåskor på det där. Vilket sårade mig nästan mera än att han hade skadat mig fysiskt. Till slut började jag spela igen då och gav mig ut på vägarna igen. Det var vid ett tillfälle när jag spelade i Örnsköldsvik. De har en väldigt fin utescen där. Spelade på den här, den var ganska ny då. Spelade den liksom uppspänt segelduktak över, jättefint. Och jag spelade där och plötsligt så hör jag hur konferensieren, efter att jag har gått av, så säger han: "Och nu, mina damer och herrar, den ni egentligen har väntat på. Killen med näs- och öronflyt, Ragnar Lyt." Då skojar de numera om hans stora näsa och stora öron. Och Ragnar Lyt, jag insåg under en fasansfull sekund att jag skulle möta honom i trappan upp till scenen på väg ner till logerna. Och mycket riktigt, det släpande ljudet av hans jazzvispskinkor mot varandra. Det är lite sega, lazy sommardagsjazzljudet när han skred upp för trappan och hans abnormala rumpa skrubbade sig själv mot sig själv i ett, ursäkta uttrycket, inverterat tillstånd av total cool kätighet. Så mötte jag honom. Våra blickar möttes under en bråkdel av en sekund innan han gjorde processen kort med mig. Så här gjorde han. Han greppade tag om min nacke och drog den utåt, varpå halsmuskulaturen tänjdes ut så till den milda grad att mitt trappformade anlete, hals, fick strukturen av en ovanligt lång och gänglig och människostrukturerad giraff. Ovan vid sin nya struktur och uttänjdhet fladdrade mitt huvud mellan trapphusets olika träväggar och slog tinning i både trappräcke och vägg. Ragnar Lyt skrattade rått och fortsatte upp där han spelade min låt. Nu kanske du tror, medan jag satt där och likt ett lasso rullade ihop min nacke och tryckte ner den igen på min överkropp, att jag skulle vara bitter. Men nej, jag var inte bitter. Jag var arg och jag förstod att det här var fråga om ett krig. Att jag skulle behöva utkämpa ett krig nu. Inte med våld och vapen, utan med mig själv som insats. Precis som han som nu stod där och drev med sig själv. För på ett sätt så gjorde han ju rätt. Han tog ju det som jag hade attackerat honom med för så många år sedan, 1966, på talangjakten. Tommelilla gör sig märkvärdig eller någonting. Nej, inte Tommelilla, vad sa jag? Vad var det för stad jag kom ifrån? Tommelilla. Jo, det var det lilla. Ja, det var Tommelilla. Jag kommer inte ihåg längre. Jag har ett minne som en guldfisk. Efter allt som jag har utsatts för av Ragnar Lyt. Men han hade liksom gjort det rätt då, på ett sätt. Även om det gjorde ont i mig. Så jag bestämde mig för att jag skulle ta tag i det här med lyteskomiken och driva med mitt eget utseende, som vid det här laget hade blivit ganska tilltuffsat och därmed ganska utmärkande av just Ragnar Lyt. Det slutade med att jag åkte på en specialturné där det står, som kallades, där jag kallades för Gulf Trappnacken Rundell. Och där olika personer fick gå med fingrarna eller dockor eller hundar eller katter eller trädgårdstomtar, placerade det på trappstegen i min nacke. Och alla skrattade gott och vi hann inte spela någon musik, för efteråt fick jag skriva autografer. Det var en riktig succé. Folk älskar när man gör ner sig själv och talar illa om sig själv framför andra. Det finns ingenting som väcker rovdriften i människor. Så att det var en riktig vinstaffär för mig. Men Ragnar Lyt fick syn på mig när jag stod där på scenen och skojade med mig själv. Först stod han bara still och tittade på mig. Och sen rusade han upp på den lilla bygdegårdsscenen där jag stod och gjorde processen kort med mig. Först drog han ett stort hål i min tröja och blottlade min nyapplicerade navelring som jag hade satt dit kvällen innan på grund av medelålderskris. Där i den införde han sitt trubbiga pekfinger, varpå han, man skulle kunna tro att han hade dragit där, men det gjorde han inte, utan han bara hade fingret där och upptäckte ganska snabbt att han satt fast. Hans ena öra hade vikt sig mot mitt anlete och luktade samarin och terpentin. Och det slog mig att Ragnar Lyts största rädsla var att fastna med fingret i en navelring på en folkparksartist. Det hade han sagt redan som ung, minns jag, att min mamma berättade då i Tommelilla, att han är rädd för så mycket, men det han inte är rädd för, det han är allra mest rädd för, är fingret i navelringet. Det var liksom hans grej. Han hade till och med en tatuering på bröstet där det stod: om jag en gång fastnar i en navelring, då återstår i livet ingenting. Det var väldigt, väldigt, ja, jag ska säga tydlig. Tydlig vers om vad han fruktade mest av allt. Så han stod still, som paralyserad. Hans ansikte vitnade och små blåa ådror framträdde runt hans ögonhålor. Han stirrade på mig med en blick som bara kunde tolkas som en blandning av panik och tvehågsenhet. Skulle han rycka åt sig fingret och riskera att ringen följde med och för alltid satt fast på hans överdimensionerade finger? Jag glömt säga det, men hans fingrar var också ganska stora. Inte onormalt stora, men större än genomsnittet skulle jag säga. Tomme lilla bor har ju, åtminstone den generation som är födda på 50-talet som Ragnar Lyth, är ju kända för att ha ovanligt stora fingrar. Tidigare om åren under det gamla brukssamhället så var ju hade man ju stora tomme lilla fingrar istället för timmerstockar när man flottade timmer nere i älvarna. Och det var ju naturligtvis inhumant och det fanns också ganska begränsad upplaga. Men det finns många utav de här gamla generationerna som fortfarande minns när man hade slut på fingrar i bygden och folk fick svälta och så. Ja, han satt fast där i 2-3 veckor. Under tiden så hann vi bli lite bekanta med varandra. Det visade sig att vi hade samma intressen. Vi tyckte båda två om att hänga i näsborrarna i köttkrokar vassa sådana, utan det var köttkrokar med små korkar satta på sina spetsar. Och det brukade jag gå in i olika varuhus där det fanns sånt, alltså i kylrummen. Och så brukade jag stoppa in en krok var i varje näsborre och hänga där en stund. Och det sträckte alltså ut hals och bröstmuskulaturen på ett sätt som var ganska skön. Jag hade ju också ganska ansenliga problem med den delen av kroppen efter Ragnar Lyths många korta processer. Det här visade sig då att Ragnar Lyth också tyckte om. Så vi gick tillsammans in och till en början pratade vi inte så mycket. Han var överhuvudtaget en ganska fåordig man, om man bortser från hans artistik. Och så hängde vi där tillsammans. Och en dag när vi hängde där i kylan och såg röken från våra andedräkter fara ut ur våra respektive ansiktshål och blandas med varandra framför oss i endräkt och harmoni, eftersom ansiktsrök inte bryr sig om fiendskap, oavsett om den kommer från en människa eller från ett stycke soppa utplacerat i snön för tomten. Och då plötsligt så började Ragnar Lyth att sjunga Barbara Ann, den här gamla rocklåten. Den börjar ju ba 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 ba, och då ska jag ta över en stämma då, egentligen en fyrstämd, men vi lyckades göra ett fantastiskt spännande sound, bara vi två. Barbara Ann, take my hand. Barbara Ann, you got me rockin' in the rollin'. Ja, och så vidare. Went to a dance, looking for romance. So Barbara Ann, so I thought I'd take a chance, Barbara Ann. Barbara Ann var helt enkelt kärleksintresset. Barbara Anns version är inte känd. Went to a dance, looking for romance. Saw this dude and he wanted to dance with me, so I said okay. And then we got married and the sweet 16 and everything, and now it's just shit everything, and he's just on his lawnmower all day with a beer, and I just sit here staring out the window. Så skulle det kunna vara om man är svartsynt. Det är ju inte jag. Du som lyssnar vet ju att jag är en av de mer positiva personerna i universum. Alltså, jag ska inte raljera kring det där. Nu gör jag ju precis som Gulf Rondell, driver med sig själv på ett ofint sätt. Det är väl jag tycker väl att det är en i grunden positiv hållning att applicera det mörka i tillvaron och försöka skoja kring det. Nog om det. Berätta vidare. Ja, till slut så togs vi loss från varandra. En del av Ragnar Lyths finger fick avlägsnas, men han var lika glad för det satt en flisa lika stor som en glasspinne i den delen av fingret, så han hade inte orkat ta bort det, för det, du vet ju hur jobbigt det är att ta bort glasspinnar ur fingrarna, så han var inte så ledsen för det. Så skildes vi åt ett tag Och jag fortsatte min karriär och han fortsatte sin. Och sen en dag så möttes vi på ett vimmel på Nalen i Stockholm. Ingen av oss hade spelat, utan vi lyssnade på Jerry Lee Williams. Alltså blandningen mellan Jerry Lee Lewis och Jerry Williams. Alltså deras barn som de fick 1900 Husafell. Och då vi lyssnade på honom. Det var en jubileumspelning för att han firade nämligen 36 sekunder i karriär, sin 36 sekunders karriär. Och då såg vi varandra där i vimlet och han rusade mot mig och jag tänkte, vad kul, nu kan vi kramas, för det hade vi inte gjort. Jo, vi hade lite avigt kramats när han hade sluppit loss då. Och han rusade mot mig och gjorde processen kort med mig. Först lyfte han mig i kalsongerna och skakade mig som en påse med måltidsersättning som man ska blanda ner i en shaker. För att pulvret ska liksom hamna i botten så att det inte ska vara uppe vid toppen när man river av toppen på påsen så att säga. Och det bara spruta ut pulver på diskbänken. Sen när han hade skakat mig länge ordentligt så att jag var som chips, innehållet i en chipspåse genitaliemässigt. Jag ber verkligen om ursäkt. Jag hoppas att du inte vaknade nu, kära lyssnare. Då så gav han mig en hastig kram. Men den kramen var så kraftig att jag utstötte ett litet ljud, ett litet rop precis vid hans öra. Och det ropet, det blev olyckligtvis, så blev det i form av ordet gubbe. Jag kallade honom gubbe, alltså. Han är ju 10 år äldre än jag. Jag sa gubbe rakt i hans öra. Och då slog det slint. Och då frångick Ragnar Lyth sin gamla vana att göra processen kort med mig. Och övergick till att utföra en längre process. Och hur den gick till, det orkar jag faktiskt inte prata om. Därför att jag känner lite grann att jag tangerar nu och glorifierar våld här. Vilket är alltså inte meningen alls. Jag vill säga att det han utsatte mig för var fruktansvärt. Det finns inget förskönande med det. Men oavsett det moraliskt förkastliga i det han gjorde, måste man ju ändå säga att han var väldigt kreativ i sin misshandel av mig. Och man måste ju ändå beundra en god hantverkare, oavsett vad det rör sig om för typ av hantverk, så att säga. Och även om jag i det här fallet har kommit att bli den enda lidande och den enda mottagaren också, får jag väl ändå säga, av hans hantverk. Även om naturligtvis omvärlden har fått sig ett gott skratt. Men jag är inte ledsen eller bitter. Okej, vi börjar faktiskt närma oss slutet på det här programmet, Gulf Rundell. Det är tråkigt att höra om din långa karriär som har, och ditt liv som har förstörts av Ragnar Lyth. Nej, men så skulle jag ändå inte vilja säga. Jag tycker att han har gett mitt liv en viss patina. Och det tycker jag man ska vara stolt över. Han har gett mig helt enkelt, han har gjort det möjligt för mig att tidvis under perioder i mitt liv känna en intensiv lycka. Alltså, när då? Ja, när han helt enkelt inte har varit på mig. Då har jag känt en intensiv lycka i ett par, tre sekunder. Och sen har det, så att säga, ändrats ganska snabbt då av hans plötsliga uppdykande. Han har ju haft en förmåga att dyka upp i alla otänkliga. När jag fyllde 50, då dök han upp. När jag skulle fira min sons konfirmation, då dök han upp. När jag för första gången vågade hänga igen med krokarna i kylrummet utan honom, då dök han upp och hängde sig med motsvarande sätt som jag hängde i krokarna. Hängde han sig med mina skor en i varje näsborre. Han har väldigt stor näsa som sagt. Och hängde då halvliggande på golvet under, samtidigt som han sjöng Marseljäsen, vilket jag kände var mycket ovidkommande och konstigt. Skapade obehagliga vibbar att ha en medelålders man med lika stora delar aptit på livet som skräck för detsamma, hängande i näsborrarna i mina fötter, stirrandes upp mot mig med en vettvillings vidöppna blick. Så det slutade med faktiskt att jag gick tillbaka till den desillusionerade, desinformerade bonden och började mjölka hennes osynliga kor igen. Det kändes som det tryggaste sättet. Och slutligen så hamnade jag tillbaka på min barndomsscen igen och framförde samma låt som jag inledde karriären med. Och då hör jag plötsligt ett brölande från publiken och ut ur folksamlingen lösgör sig Ragnar Lyth. Denna gång mycket gammal och verkad av åren. Stöttande sig på ett gammalt tjurbogben som käpp. Stapplande upp mot scenen. Tog sig nästan ända fram till mig. Publiken hissnade. Jag höll andan och väntade på smockan. Och så plötsligt så föll han ner och var död och uppruttnuter, som man säger. Till himlen flög hans själaduva. Och det var naturligtvis en chock för alla i bygden, eftersom man har ju vant sig vid honom. Lite grann som man vänjer sig vid sin alltid lite för fulle farbror som alltid kommer på julen för att han inte har någon annan att åka till. Alla tycker synd om honom liksom. Och ja, då stod jag där med Ragnar Lyth, det som en gång var Ragnar Lyth, på trappan på väg upp till scenen. De stora öronen sveptes omkring honom som fjärilsvingar och den stora näsan las över hans bröst så som ett förlängt tomteskägg. Och han bars till den sista vilan och de spelade min sång om Ragnar Lyth. Och nu när jag är fri från honom, då känner jag mig plötsligt så tom. Det känns så osannolikt att jag nu kan få spela och interagera och röra mig genom världen fri från. Så jag har faktiskt startat en Facebookgrupp som heter Alla vi som saknar Ragnar Lyth. Och vi har en medlem och det är jag. Och jag gör inlägg nästan varje dag där jag skriver, det här skulle du ha gillat Ragnar. Och så till exempel en bild på mig när jag står med garden nere då i något hörn. Eller nu sjunger jag vår sång och så sjunger jag då den här sången om Ragnar Lyth. Den går ju bara hem i min barndomsstad, ingen annanstans. Det finns liksom inget publikt värde att spela den i till exempel Varanien eller Katatonien är ett jättetråkigt land. Det händer ingenting där. Alla är bara helt stillastående. De gör inte så mycket där. Så katatonierna står helt stilla och stirrar bara. Man kan säga i och för sig att de gör universum en tjänst i den bemärkelsen. Eftersom att inte röra sig, att inte göra någonting, det bromsar ju upp, om än i väldigt liten skala, det som kallas för termodynamikens andra lag, alltså att all energi sprids. Att ordning alltid blir entropi. Entropin är den härskande kraften, så att säga. Så genom att inte göra någonting, att inte göra några val, att inte ge några ljud ifrån sig. Att bara egentligen göra det som man måste göra för att överleva. Andas och kroppens funktioner sköter sig. Så sparar de ju den ökande entropin. De hindrar oordningen och ger alltså universum ett längre liv. Om en mycket, mycket, mycket liten skillnad. Men de står där och helt enkelt, de är vår världs lungor skulle man kunna säga, fast motsvarande bromsarna på sådana här gamla tåg. Som det var ett livsfarligt yrke för 200 år sedan, 150 år sedan. Att vara en bromsare på ett tåg. Man stod i, det kanske var 100 år sedan till och med. Man stod ju på vagn bakom loket någonstans. Och bromsade då tåget i kurvor och backar och sånt. Och det var ett väldigt farligt jobb därför att du kunde lätt, det var tungt och farligt och det var väldigt lätt att förolyckas. Det är ju inte katatonierna i den meningen. De har ju lättare. De behöver inte göra så mycket alls. Men i och med det, vare sig de är medvetna om det eller inte, så bromsar de in den dagen då universums värmedöd blir ett faktum. Och ingenting längre kan hända. Eftersom energin är så utspridd och saknar temperaturskillnader. Allting överallt på varje punkt i hela universum har exakt samma temperatur, så kan ingen energi övergå i någon annan energi. Alltså kan ingenting hända. Alltså ingenting. Det är det som kallas universums värmedöd. Det kommer att hända om 8 Googleplex år typ. Så det är inte direkt imorgon. Om det ens händer. Vi vet ju ingenting. Men jag tycker det är fint att de står där. Men det är avsevärt mycket svårare att spela på en scen i Katatonien än det är att spela på Ibiza till exempel, där folk är topptunnor. Tack ska du ha, Gulf Rundell, för att du kom hit och berättade om ditt livslånga lärande, får man väl ändå säga. Och tack för din filosofiska avslutning gällande universums värmedöd, som uppmuntrade lyssnaren som har lyssnat så här långt. Jag vill å lyssnarens vägnar tacka dig så för att du med dessa dystra, mörka ord om ett unisont universum utan händelser väljer att avsluta den här insomningspodden. Men så är ju å andra sidan somna med Henrik någonting ganska svårbeskrivbart och kanske någonting som inte riktigt lämpar sig för någon människa. Utom möjligen den personen som har ett som är du, som lyssnar just nu. Tack för att du lyssnar. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Och nu börjar vi.